Ja, MFF-are är vi alla och välkomna till avsnitt 69 utav fotbollspodden Tapper med fotbollslegendaren Staffan Tapper i huvudrollen. Själv heter jag Micke Sjöblom som samtalar med Staffan. Vi sitter här på lördag eftermiddagen och har precis sett Allsvenskan avslutas och MFF enkelt krossar Örebro borta med 5-0. Men det räckte inte riktigt. Några spontana kommentarer, Staffan, till sista omgången?
Ja, efter 30 matcher så brukar man alltid säga det. De som vinner Allsvenskan efter 30 matcher är värdiga vinnare. Så vi får väl lyfta på hatten och buga och gratulera Djurgården till guldet.
Ja, ja.
Det såg ju väldigt, väldigt intressant ut i tåget. Första halvlek, vi sprang igång direkt, forcerade, spelade bra, mycket bra. Kanske beroende rätt så mycket på att Örebro inte hade någonting att spela för. Nej. Men vilket som, det är inte lätt.
Ja, ska utan, göras.
Ska göras, ja. Forcerade, 2-0 i halvlek och 3-0 slut. Så vi gjorde vårt jobb.
5-0 slut.
Ja, 5-0 slut.
5-3-0 i andra.
Ja. 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 Så att det, där var inte mycket att säga om det. Nej. Sen blev det spännande eftersom Norrköping ledde i halvlek med 2-0. Mm. Och Norrköping kunde väl inte stå emot riktigt. Djurgården får ett relativt snabbt mål efter 5 minuter i andra halvlek. Mm. Och då är de och jagar dem. Och när de sen gör 2-2, Norrköping får en man utvisad, ja, då är det slut. Ja, ja. Då kan man bara konstatera att guldet var till dem. Mm. Men det var en väldigt spännande omgång. Det kan man inte komma ihåg. Och det är väldigt roligt att det lever så länge. Sen är det ju, jag vet, tidningarna skrev lite historiskt här. De gick tillbaka till 68 när vi MFF spelade 0-0 hemma mot Elfsborg. Hade vi vunnit så hade vi blivit mästare, men jag tyckte det var mer intressant historiskt än 1964, där vi leder och Djurgården jagar oss. Och där vi förlorar i Norrköping och Djurgården vinner hemma och tar guld. Mm. Det var mer likt det scenariot. Precis. Som jag skulle vilja att vi skulle ha revansch på idag.
Det blev nästan så.
Nej, men där hade jag tänkt, kan det bli en revansch på det vetet? Men vi blir tvåa och summerar man året och tittar på det så där är väl plus och minus, helt klart. Vi brukar ju säga, gamla Erik, han säger guld tar man och silver får man. Man ska ju vara nöjd med en andra plats, men det är lite så i Malmö fortfarande. Och det ska vara så lite grann att vi ska ha målet att vinna. Kan man säga rent statistiskt, var någonstans under året gjorde det, eller är det någonting man kan rätta till och så vidare. I juli och början på augusti så spelar vi 4 matcher i rad oavgjort. Vi har gjort mot just Djurgården, Sirius, Östersund och Häcken. Och 4 i rad har gjort det. Det har man inte råd till riktigt. Mm. Ser man på den här topplagen nu så är det ju vi som har spelat flest oavgjorda matcher. Mm. Och i det här trepoängssystemet så slår det väldigt hårt. Mm. Det är helt klart. Mm. Så det hade vi inte riktigt råd till. Mm. Och där ledde vi ju Allsvenskan lite grann. Och så tappade vi lite initiativet så vi fick börja jaga igen. Sen hade vi en period också där vi missade lite straffar ju. Mm. Och det är sånt som händer, det ska jag säga, som gammal känd straffmissare. Men vi var väl där, det var väl en 5-6 i rad nästan. Alla var väl inte helt poängberoende, men det smög sig in en mental bit som gjorde att det inte var bra.
Ja, det var ju för många för att man liksom ska kunna ta upp det som en ta upp det som en faktor som har avgjort säsongen.
Ja, definitivt. Det
har varit med
det
har påverkat resultatet.
Och det var ju vissa matcher definitivt som
gjorde
att vi hade gjort mål så att vi fått en poäng till.
Yes,
Och den tredje biten är väl så att säga, den matchen här i höst vi möter Djurgården här på stadion och förlorar med 1-0. Mm. Det är också en sån match, det räcker ju att vi spelat oavgjort. 1-1. Och just hemmabiten, hemmasekvensen är viktig för oss. Alltså, vad som händer, så hemma på vår borg ska vi inte förlora. Här ska vi vinna. Här ska vi inte släppa poäng. Och tittar man på en hel säsong, om vi inte gör det, då blir vi mästare. Det är jag helt övertygad om. Samtidigt så är det ju ett år ändå, vi ska ta med just detta också, att man avslutar en säsong, man avslutar en match bra. Och jag tycker avslutningen här mot AIK hemma och Örebro borta, 2-0 mot AIK och 5-0 här. Det är ett bra avslut ändå. Jag tror ändå, när man går hem idag så känner man ändå, vi var rätt nära. Sen kan man börja analysera, som jag sa, de andra bitarna. Men vi blev tvåa, vi är ute i Europa igen och vi har fortfarande säsongen kvar i Europa. Vi ska möta Lugano, Dynamo Kiev och FCK en gång till och försöka gå vidare där.
Ja. Du har även ofta pratat om rotationen som kan ha behövts för, på grund av Europamatcherna och så. Har det spelat in någon roll?
Ja, exakt. Om det har gjort det. Man kan ha åsikter om det. Mm. Jag är inte så glad för det. Jag är glad för rotationen. Ungefär som vi såg idag. Rasmus Bengtsson, ja. Sparade man. Sätter man in Lasse Nilsson, exakt samma position.
Ja. Ja.
Man tar ut Traustason, man sätter in Gall, samma position. Mm. Det jag har varit kritisk till, det är när vi roterar på positionerna. Mm. När man alltså får byta position. Jag tycker man ska byta mitt av. Att man ska ha sin position. Man ska vara trygg i den.
Mm.
Och jag tycker idag också såg man tydligt, även om inte motståndet var det allra bästa, så högersidan med så att säga, med Erik, Oskar och Berget. Mm. När vi pratar sådana här lite trianglar och tre.
Ja.
Så tyckte jag de var mycket, mycket bra.
Mm.
Även den andra sidan har vi pratat om Riks och Traustason. Nu spelar inte Safari, nu spelar Knutsson. Men ändå, de här triangelbitarna, när de fungerar för oss, då är vi farliga.
Mm.
Och då har vi då Rasmus centralt som kan dirigera oss, så att säga, mitt i försvarsmässigt.
Mm.
Så ser det bra ut.
Ja,
så att det tyckte jag var väldigt positivt. Sen kände jag också att i den här typen av match så var vi mentalt förberedda. Vi sprang mycket, vi satte fart på bollen, tog mycket löpningar och vi skapade ju extremt mycket målchanser.
Ja. Nej, det var aldrig något snack liksom, i den matchen.
Absolut.
De här trianglarna, de har ju fungerat ganska bra, i alla fall offensivt, men inte lika bra defensivt.
Nej.
Vad säger de om den?
Nej, men det har de inte gjort. Nej. När vi får spelare som då blir ovan i positionen. Mm. Vi har sagt innan, när Lasse Nilsson får spela i trebackslinjen till höger, så blir det lite osäkert. Felix har inte riktigt hittat sin position eller sitt arbetssätt. Men Berget saknade ju mycket sin löpstyrka när han kom tillbaka. Det känns ju som att det är synd att säsongen är slut.
Ja,
han springer ju mer och mer hela tiden. Va? Så att han är ju en otroligt nyttig spelare att kunna springa mycket. Va? Det är helt klart. Så att den konstellationen där. Och när vi springer mycket, de här spelarna, så får sådana lag som Örebro väldigt, väldigt svårt.
Mm.
Nu spelar Örebro lite grann med sådana här trebacklinjer som vi också. Mm. Va? Och deras wingback, kommer de upp lite och vi springer ut på kanterna bakom dem, då ser man i första halvlek så blir det, vad vi på skånska säger, hönsagår. Tyckte jag det var riktigt dåligt försvarsarbete emellan.
Ja, vi kan ju summera allsvenskan lite grann här också. Ska vi göra det med ja, hur många delar man kan nu hitta? Men det har blivit, det känns som att det har blivit lite skillnad mellan toppen och botten.
Det börjar likna många av andra länder här ute i Europa, där man har ett toppskikt. Man kan säga i Holland och Belgien och Italien och Spanien. Där är alltså 5-6 lag som i princip alltid slåss om både titeln och Europaplatserna.
Mm.
Och i år har det varit rätt så markant. Storstadslagen då i Stockholm, Djurgården, Hammarby, AIK. Och sedan följer vi på i MFF. Och sen Norrköping. Och så kommer nog Göteborgslagen, även om inte de är där riktigt. Men Häcken och Göteborg har de förutsättningarna också.
Ja, ja, ja.
Och sen kanske någon till där med Elfsborg och så vidare. Men sen är det ett tydligt streck.
Ja, väldigt tydligt. Det är 10 poäng mellan åttonde platsen Elfsborg och nionde platsen Örebro. Så det är ju det är många poäng.
Ja, och det är ett tydligt tecken tycker jag liksom att både med resurser, storstaden, ekonomi gör att det är svårt. Va? Vi ser lag som kommer upp nu som Mjällby exempelvis. Att de har ju inte de resurserna på något vis. Att de skulle räkna med att kunna bli bland de 6 bästa. Om man jämför med de lagen vi ser här, det finns inte på kartan. Utan deras mål är att klara sig kvar.
Ja.
Och vi hade ju en bottenstrid här också i Allsvenskan.
Ja, det var också intressant idag. Ja, Falkenberg gjorde mål som gör att de klarar sig kvar, så att Kalmar får kvala.
Ja, det är ju imponerande. Sånt lag som Falkenberg också, med de resurserna.
Yes.
Så att för dem är det ju nästan som att vinna Allsvenskan, att klara sig kvar i Allsvenskan. Man, alltså, det är ju olika målsättningar här. Men att det har blivit en toppskikt som kommer att se likadant ut nästa år också, det är jag rätt så övertygad om.
Mm.
Och då blev de inbördes mötena med topplagen väldigt, väldigt viktiga också.
Mm.
Och så får man försöka städa av, om man uttrycker sig så lite grann, bottenlagen. Ja. Det kan vara svårt ibland, men där är ju också med trupper och så vidare vad man har fått tillgång till spelare för att kunna så att säga göra det.
Mm. Någonting kring spelare över säsongen. Positiva har vi. Erik Larsson, en sån. Oskar naturligtvis, var ju länge.
Tycker jag absolut. Ja. Ja, men det var många. Alltså, jag är ju glad för en stabilitet i en central linje, har sagt hela tiden. Mm. Alltså, är vi bra här med Dahlin och Rasmus och sen rakt fram där med Oskar och Bachirou och Ose och sen Marcus där. Mm. Hittar vi sen wingspelare som man sa som Riks och då Berget, alltså, som kan spela det wingsystemet. Då har vi det bra i svensk fotboll. Då blir vi 3-5-2. Sen måste vi kanske någonstans internationellt, när vi då möter extremt bättre lag, men så här, som vi vet är bättre än oss själva, om vi pratar kanske Chelsea som vi hade här tidigt i våras, att vi måste då verkligen, våra wingbacks måste bli mer backar än yttermittfältare. Det är en balansgång där. Där har vi ju nytta av att vi har en stor och bred trupp. Och det kändes väl lite kanske idag att man vilade Barang exempelvis. Nog rätt så mycket på att vi har lite tuffa matcher här i Europa, så att ha igång. Mm. Men annars så tyckte jag, så att säga, roligt att se Berget komma tillbaka. Oskar har gjort en fantastisk säsong, tycker jag, helt klart. Nu är vi ju i den sitsen att... vi är ett äldre lag.
Det hade precis vad jag tänkte säga. Det stora frågetecknet är liksom,
ja, det
var är de unga, ja, unga hungriga, var är de?
Ja, det skulle jag ju vilja att man skulle kunna säga. Om man nu tittar även på en sån match som den här mot Örebro, när vi är en kvart kvar och det står 5-0. Och jag menar, naturligtvis följer man det här. Va? Så att vi inte låter unga spelare få känna på det lite mer. Va? Det hoppas jag ska bli en förändring till nästa år. För att vi är ett lag som ska kunna ta fram. I min värld, som Tim Pritsa, som du är en duktig forward, ung kille kanske, 18-19 år. Men en sån lag här som Örebro, släpp in honom. Och han kanske gör 2-3 mål. Det är en sån spelare som vi visar upp. Jag menar, hans värde på marknaden, ja, vi kanske kan få 25-30 miljoner från honom rätt så fort om han lyckas lite grann. Så att det är liksom en penningplacering och ett penningvärde och en penningtransaktion som man också måste titta på, tycker jag. Får vi fram en forward så kan vi aldrig gömma. Vi kan aldrig gömma en ung spelare och säga att han kan vi inte sälja för att han vill vi själv behålla. Ja, är de tillräckligt bra så blir de ju sålda. Och det vet vi om. Va? Därför skulle det finnas en policy är ju så att när vi producerar bra spelare så ska vi också släppa fram dem och ge dem chansen att komma ut i Europa. Och sen har vi visat sig att det går att få hem dem igen. Vi har fått hem Rosenberg på positivt sätt, vi har fått hem Barang och så vidare. Så att, ja, det är lite nytänkande där, tycker jag, som hade varit väldigt bra. Att komplettera upp det vi har med de idéerna hade varit viktigt för oss framtiden.
Ja, då är du inne på kapitlet Rosenberg som väl då med högst troligt spelade sin sista allsvenska match idag. Nu har vi några Europamatcher kvar och förhoppningsvis går vi vidare. Då kanske han fortsätter någon match till i 2020, vem vet. Men ska vi summera kapitlet Marcus Rosenberg?
Han kommer ju inte att spela fler allsvenska matcher. Det tror jag, det beslutet har han tagit.
Ja.
Jag tycker det är starkt av honom ändå, för att jag känner den mediala bevakningen som har varit här, radio, tv, intervjuer och tidningar, som har legat på honom. Men ändå är han så fokuserad här och spelar 90 minuter idag och gör 2 mål. Jag tycker det är väldigt imponerande. Han har ju imponerat på mig just i sin karaktär, inte minst. Alltså, en duktig bollspelare och allt det här, men just hans professionella karaktär är ju fantastisk. Vi har haft extremt nytta av. Jag tror jag sa någonstans här i någon intervju om honom att jag upplevde som att ibland när jag lägger ett pussel, vilket kan hända att jag gör ibland, så sitter jag och rotar bland alla bitarna och sätter sig, så hittar jag en bit och så trycker jag dit igen. Ah, den passade. Och så kommer de andra på plats. Och när vi tog hem Rosenberg så kände jag precis som att han var den pusselbiten. Så när man tryckte in honom så hela allt det då föll på plats. Runt omkring, träning, guld, Europa, alltihopa. Och nu är det lite grann när han slutar att nu får vi hitta en ny låda, för nu måste vi nog börja lägga lite andra pussel här lite grann. Har vi inte han kvar? Va?
Mm. Det lämnar ju ett stort frågetecken.
Ja, men det gör det. Och det. Vi kan säga så att han är gammal, vi hittar en ut allt över, men det är inte så lätt. Va? För att det är ändå den karaktären och i omklädningsrummet, på träningen och man lyssnar på honom. Så att ja, det är ett tomrum som måste fyllas på något sätt. Ja. Kan man inte behöva ersättas, men man måste hantera det.
Ja.
Sen ska man också hantera Marcus på rätt sätt från klubben.
Ja. Ja.
För att jag, om vi tittar tillbaka i tiden, gamla grundpelare från Erik Persson och Hans Cavalli, så är det liksom att när karriären är slut så ska man bereda plats för att kunna arbeta i föreningen som tränare eller ledare eller styrelse. Och det tror jag man ska arbeta väldigt noga med, för Marcus har en symbolik med staden och klubben som är väldigt stark.
Verkligen.
Kanske inte är något direkt Marcus håller på nu, han har ett eget företag här med paddel och så vidare. Men man måste liksom ha kontakt med honom, vara lyhörd, var kan man använda honom, på vilket sätt, i stor försiktighet, men ändå när han har det namnet och den symboliken som han har i Malmö på, precis som vi har spelat från början i fotbollsskolan, gått proffs och kommit tillbaka. Så att, ja, han är väldigt värdefull även när han har slutat, som jag hoppas föreningen verkligen tar hand om eller tar chansen att arbeta med honom. Alltså, i de bitarna som du och jag själv pratar mycket om. Vi kommer ju släppa en bok här nu till hösten om mer än bara fotboll, våra skolor, vår integration, våra jobb. Och där kan ju Marcus vara en utmärkt tillgång för klubben att gå utanför komfortzonen, gå utanför stadion och presentera och visa upp detta. Han behöver inte tvunget komma in som lagledare eller tränare, utan det finns ju många andra bra roller i en stor förening som MFF, där hans namn och värde kan användas på ett väldigt bra sätt. Och han är absolut en i min värld, jag börjar själv bli äldre, det vet vi om, som liksom kan föra en tradition vidare. Det vi pratar om, DNA-et, det naturliga arvet, det är han perfekt i, tycker jag, att ta den stafettpinnen och fortsätta och utveckla i nya frågor och nya tankar. För det går ju snabbt i den här världen, rent kommersiellt och inte annat. Alltså. Så att jag hoppas verkligen man har tänkt till på vilket sätt man ska behålla Marcus i föreningen.
Tror du att han kommer få någon roll redan nästa år? Eller du tror liksom att han
nej, det tror jag
han
inte.
Spelar lite padel nu några år?
Ja, men det gör man. Han har familj och han har tre barn, jag är inte riktigt säker. Men tror han har. Och bor nere i Kämpinge, Höllviken, har det här med padel. Kommer att vara på matcherna, men jag tror det viktigaste är att man håller kontakten med honom. Och kanske sätter sig ner efter en viss tid. Han kommer att gå på matcherna, han kommer att snacka och bli hyllad. Men ändå liksom att sätta sig ner och prata om honom. Var ska man hitta? För det är ändå, han är slutar med sin fotboll. Men jag menar, han är 37, 38. Han har ju rätt så långt kvar i sin arbetsföra liv, om man säger så. Jag tror även om han har den ekonomiska bakgrunden, så han inte kanske behöver titta så där efter jobb direkt, så kommer det ändå en period i honom. Barnen växer upp och gör saker och ting. Då kanske man vill vara lite produktiv för sitt eget mående. Och det tror jag absolut han är en sån person. Och då gäller det liksom att ha de dörrarna öppna och klara för föreningen.
Det där pusslet som du pratade om, det var en bra liknelsebild förresten. Kan Pontus Jansson vara en liten pusselbit där? Eller är det för tidigt för Pontus att komma hem?
Det är för tid för honom att komma hem, tror jag. Och det tror jag är, om inte minst, en ren ekonomisk fråga.
För honom
alltså,
själv.
Alltså de summorna som man tjänar i engelska ligan och championship, de kan vi inte hantera.
Nej.
Men jag tror i en kontakt och en potential så är han ju den typen, så att säga. Va? Nu är Pontus född 90 eller 91.
Ja, så han är inte 30 nu.
Nej. Men jag tror absolut, och inte minst med den anknytningen till klubben som han har och till supportrarna.
Ja, men det är det jag menar. Det liksom,
och han är ju en... Jag har ju haft honom både en ung spelare och gammal spelare. Fantastisk, trevlig kille. Nej, men det är de typerna. Helt rätt. Samtidigt ska man ändå... Pontus utifrån ska ju möta spelare inifrån. Och inte bara, och då menar jag inifrån för egen ungdomssida. Men det är liksom det mötet man vill ha.
Ja, det är pusselbitarna som ska, som ska verkligen passa något, ihop.
Det ska de göra, annars sitter du bara och letar och så får du inte ihop det.
Ja,
sen ska det kompletteras, så ser fotbollen ut idag. Alltså, med pengar och ut och handla och titta på andra talanger och så vidare. Men Vi får inte glömma vår egen talangskola. Vi måste på något vis hitta en bättre utveckling av våra egna spelare. Och hur de ska ha chansen, det vet jag inte, men de ska ha chansen i alla fall för att visa upp sig i tävlingsmatcher också. Det är inte någon utkört match någonstans, utan in med dem i hetluften lite grann. Vad som är synd där i så fall, kan jag tycka, om man har unga spelare, det är att man inte har utnyttjat när man har Marcus. Att man har tagit in unga spelare tillsammans med Marcus och få det för självförtroende att spela. Ja,
det är det som har saknats.
Jag tycker jag också, absolut.
En annan pusselbit som vi inte har pratat om så mycket, som är utanför planen, det är ju Andreas Georgsson. Jag vet inte, gjorde han sin sista match idag, eller är han med i Europa League-matcherna framöver, eller?
Jag vet inte om han är. Jag vet i alla fall att han, efter denna säsongen, heter
så försvinner det.
Han till Brentford.
Till Pontus.
Ja.
Det är också en som verkligen har varit i kulisterna. Ja, du har ju själv jobbat med honom.
Ja, Andreas Georgsson tog jag till skolan en gång i tiden. Ja. 2006 är väl då vi behövde någon lärare och tränare.
Ja.
Och han arbetade som både spelare och tränare ute i Nike, Lomma. Och sedan så fick han chansen att gå lite tränarkurser, mattelärare. Och väldigt ambitiös, duktig kille. Så vi gick alla de här kurserna, jag vet inte vad de heter, steg 1, 2, 3, 4 tränarkurserna. Tillsammans med Daniel, vet du, Mikael. Och är på den nivån nu och fick ett erbjudande. Han är ju inte första tränare i Brentford, utan han ska väl vara på talangsidan och utveckla ungdomarna. Och det är ju rätt så intressant det också. Jag pratade med honom, jag sa det till honom också, att som jag har Pontus där, så kanske jag åker över och hälsar på dem. Det var rätt roligt, tycker jag.
Absolut. Alltså, det, han försvinner ju också, den pusselbiten, men det är ju kulisserna, det är inte på plan.
Ja, och sen är det en diskussion här om vår tränare.
Nej, det vet vi ju ingenting.
Nej, det är alltid när det börjar pratas om det, så ligger det alltid någonting bakom det, va? Helt klart. Va? Men det är ju som man säger, 2 år, vi har inte tagit guld. Va? Och sen å andra sidan, det är livsfart att ta guld med mig, för då får man sparken.
Det
är många aspekter.
Ja, ja.
Men jag tror det är nog viktigt ändå, liksom, i, när man har haft Ove 2 år, att man sätter sig ner, liksom, vad är målsättningen här med hur man ska spela och det här med ungdomar och producera.
Ja,
och, så vi är överens. Nu är det ju andra bitar också, vi ska bredda föreningen med damer och flickor och pojklag och så vidare. Va? Hur påverkar det det andra? Och gör det det eller gör det inte. Va? Så att klubben växer ju på många sätt också här. Och det får man liksom avvakta och se.
Ja, ja, ja. Ja, vi ska ju inte summera säsongen nu, hela säsongen nu. För att vi har ju halva Europa League-matcherna kvar. Men ändå, för att vara helt en sån här mycket väl godkänd säsong, så ska det vara guld som vi ska ta. Så att dit kommer vi väl inte nå? Eller?
Nej, den här betygsskalan, om vi skulle ha det, är den gamla med mycket väl godkänd, väl godkänd och godkänd. Ja, ja. Så mycket väl godkänd kan man bara få i min värld, och ta guld.
Ja.
Blir man då 2 och går vidare i Europa, då är man ju väl godkänd. Tror jag nog inte vi har godkänt, utan annars är det IG.
Ja, det är just det. Jag hoppar över det. Ja,
vi hoppar över GE. Vad är vi inte bland dig, va? I MFF, ja, då är det IG. Vi ska ha stora krav.
Ja,
och det är roligt att ha det. Jag tror klubben trivs med det, spelarna trivs med det.
Ja, men det ser jag.
Absolut.
Ja, vi har summerat den allsvenska säsongen, och så har vi då 3 matcher kvar. Ja.
3 matcher kvar.
Lugano nu, och sen Kiev, och sen så FCK.
Ja.
Är han borta.
Vi har en väldig chans där. Alltså, kan vi ta en poäng i Lugano? Jag tror, vi behöver inte gå för seger, utan en poäng är viktig. Och sedan slå Dynamo Kiev hemma, för hemma har vi ju sett hur starka vi är. Så är det nästan så att skulle Dynamo Kiev förlora mot FCK, så kanske till och med det räcker med oavgjort i Köpenhamn.
Så FCK klara.
Så går vi 2 vidare. Och det tror jag inte FCK har någonting emot.
Nej,
men det känns spännande det också.
Absolut.
Att ha det med sig in i nästa år.
Ja.
Men därmed väl godkänt, en del av det är just att man vet om redan idag att vi är ute i Europa nästa år.
Ja,
det är många miljoner. Absolut. Alltså, vi har en organisation, en förening och ekonomi som lutar sig mot detta. Va? Så att ett år till här, så att säga, det är helt klart. Och det kommer vi göra. Skulle vi sen gå nästa bit också, va? Så är det ju rent ekonomiskt ett väldigt bra år. Kan man inte komma ifrån, helt klart.
Ja, men det är gott, Staffan.
Bra, ja.
Vi tackar för det. Då hörs vi inte på efter Lugano-matchen då, tyvärr.
Nej, Lugano är borta, så att säga.
Utan
så
vi kör Kiev-matchen då hemma.
Så. Kiev hemma får vi ha en.
Gör vi.
Ja.
Det är gott.
Tack
för då.
Hej.
Vi alla, vi ser oss väl, men inte falla.